Hej och välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan så är det dags för en djupgående sökning i en styck kinesisk chatbot. Och det är naturligtvis DeepSeek som vi ska prata om, precis som alla andra gör.
Ja, det är ju verkligen huvudämnet som har varit i både teknik och finanspress under de senaste 2 veckorna. Och vi kommer givetvis att göra så att vi drar vårt strå till stacken och fokuserar på informationssäkerhetsaspekten och dataskyddsaspekten. Det är det vi kommer till i veckans huvudämne av Bli säker-podden, som precis som vanligt produceras av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Inspelat den 5 februari och släpps den 7 februari. Vi börjar med några kottisar. Ryssland, de gör en digital rysk docka med 7-Zip och genom det attackera ukrainska organisationer.
Mm. Det var en väldigt bra summering.
Tack.
Ska vi ge en förklaring också? För den här ryska dockan, det är ju babushkan, att liksom, det finns en docka inuti en docka, inuti en docka, inuti en docka och så vidare. Och jag kan tänka mig att det var några ryska angripare som såg en sån docka ståendes på bokhyllan, för den finns ju överallt i Ryssland, varenda kontor och varenda hem har en sån. Och då tänkte de, här är någonting vi kanske skulle kunna utnyttja. Och det kunde de faktiskt. Trend Micro, säkerhetsföretaget Trend Micro, de berättade nämligen att på grund av en bugg i mjukvaran 7-Zip, vi har rekommenderat 7-Zip många gånger i den här podden för att packa upp arkiv, alltså ZIP-arkiv och 7Z-arkiv på Windows. Trend Micro hade rapporterat att det fanns en bugg i det programmet som gjorde att Mark of the Web-flaggan kunde trilla bort.
Det vill säga att vi får reda på och våra appar var... Om vi har laddat hem grejer från nätet. Eller kommer via mail exempelvis, va?
Ja, exakt. Ifall du får en fil via webben på ett eller annat sätt till din Windows-dator, då tar Windows och slänger dit en Mark of the Web-flagga på den, så att till exempel Microsoft Defender, Microsoft Word och andra program vet att den här filen ska vi ta det lite försiktigt med. Men om du laddar ner ett arkiv, alltså en arkivfil som är ihoppackad, då är det ju arkivfilen som får Mark of the Web-flaggan, inte filerna som ligger inuti. Det är därför viktigt att alla sådana här program som packar upp arkiv kommer ihåg att när de packar upp filerna så ska de smacka dit Mark of the Web-flaggan också, så att alla andra program på Windows vet att den här filen, den kom faktiskt från webben. Men det fanns en brist i 7-Zip som åtgärdades den 30 november i fjol. Så om du har uppdaterat 7-Zip så berörs du inte av det här längre. Men bristen fanns. Och den gjorde att om någon la ett arkiv inuti ett arkiv, så hade filerna som låg inuti det inre arkivet inte fått de här Mark of the Web-flaggorna korrekt applicerade av 7-Zip i samband med upppackandet. Så Ryssland drog nytta av det här för att attackera ukrainska organisationer. De la ett skadeprogram i ett arkiv, inuti ett annat arkiv, skickade iväg den filen, och när den packades upp, då var inte Mark of the Web-flaggan på den inre filen, vilket innebar att inte Microsoft Defender, Word och liknande kunde upptäcka att den inre filen i grund och botten kom från webben. Väldigt smart, får jag säga.
Fast dumt.
Ja.
Dumt.
Jo, det är givetvis. Och det som vi tänker på med anledning av det här, det är självfallet om ni kör 7-Zip, kom ihåg att uppdatera 7-Zip till den senaste versionen. Och om du inte har behov av att kunna till exempel lösenordsskydda arkiv, då behöver du inte 7-Zip längre, för numera finns det inbyggt stöd för att packa upp de format som 7-Zip stödjer direkt i Windows. Så då kan du avinstallera 7-Zip och bli av med ytterligare en app. Och att avinstallera appar, det är sånt vi gillar här i Bli säker-podden.
Ja, Vi går vidare och konstaterar att även om Pegasus inte flyger igen så kanske dess bror eller syskon Paragon gör det.
Ja, för nu har det upptäckts en ny spionprogramsattack mot journalister. Det är cirka 90 användare inklusive journalister som är drabbade av ett spionprogram från israeliska Paragon Solutions som numera ägs av ett amerikanskt bolag. Det var TechCrunch som den sista januari rapporterade att de hade fått information från WhatsApp som sa att, citat, hackingkampanjen använde infekterade PDF-filer som skickades via WhatsApp-grupper för att infektera måltavlor, och de sa att de hade släppt en uppdatering för att åtgärda detta. Enligt företaget förutsatte intrånget inte att måltavlorna gjorde någonting, slut citat. Det här är självfallet väldigt tråkigt att se, att ytterligare en leverantör av sådana här spionprogram som egentligen är tänkt att användas av brottsbekämpande myndigheter för att ta fast kriminella används för att attackera och spionera på journalister. Men det är det vi måste komma ihåg, att när det finns sårbarheter och när det finns spionprogram, då kan de utnyttjas både för goda skäl och av onda skäl. Det som vi tar med oss från det här är egentligen två saker. För det första, om du är en journalist som ligger i riskzonen för att drabbas av sådana här attacker, du är en granskande journalist och har en iPhone, då är det klokt att aktivera låst läge. För vi vet att låst läge har begränsat, eller egentligen förhindrat att sådana här infektioner har lyckats. Vi vet inte om så är fallet nu. Vi vet faktiskt inte ens om det här vände sig mot iPhone eller Android. Men jag nämner det för er som är journalister eller andra personer som är utsatta för riktade attacker. Kom ihåg, ni kan aktivera låst läge. Vi vet att låst läge har hjälpt i liknande sammanhang. Låst läge ska samtidigt inte förväxlas med avancerat dataskydd, som är det vi rekommenderar att alla iPhone-användare aktiverar. Och sen så kommer vi såklart ihåg att det här innebär absolut inte att annonsörer kan använda en liknande sårbarhet för att avlyssna vad som sägs i annonssyfte, i syfte att kunna visa relevanta annonser. Det har vi pratat om många gånger tidigare, men de här spionprogrammen kostar allt för mycket att använda för att de ska kunna utnyttjas för att lyssna på vad som sägs kring en mikrofon och därefter sälja ett par extra Nike Pegasus-skor. Det där var faktiskt inte planerat. Nike Pegasus, det var en skomodell jag köpte väldigt länge.
Ja.
Det var inte planerat.
Det finns betydligt billigare sätt att spåra potentiella kunder i annonssyfte. Men även det kan vara fel, för nu har Bonnier News AB fått svart på vitt att man har agerat i strid med dataskyddsförordningen. Det är nämligen så att stora tidningskoncernen Bonnier News, som har både DN, Sydsvenskan, som vi i Malmö i alla fall vill säga är en stor tidning, och sen några lokaltidningar också, eller rätt många, de har hanterat kundernas personuppgifter fel och får betala 13 miljoner kronor på grund av detta. Och det hela var någonting som Integritetsskyddsmyndigheten beslutade om redan sommaren 2023. Men Bonnier News AB överklagade till förvaltningsrätten, som nu har fastställt IMYs beslut. Då skrev IMY att det handlar till exempel om uppgifter om köp som gjorts i olika bolag i koncernen och surfbeteenden. Alltså hur internetanvändare surfat på bolagets webbplatser. I vissa fall samkörs dessa uppgifter även med andra personuppgifter som köps in utifrån, som exempelvis uppgifter om kundens kön, hushållets bilägande och postnummer samt statistiska uppgifter baserat på den enskildes bostadsområde såsom livsfas, köpkraft och boendeform. Innan jag går vidare citatet här nu vill jag bara säga livsfas. Mm. Det är ett ord jag ska ta till mig.
Ja. Livsfas. Vilken livsfas befinner du dig i?
Vi fortsätter härifrån IMYs beslut. Bonnier har angett att de stödjer sig på en intresseavvägning för denna hantering av personuppgifter. Det vill säga att bolaget bedömt att dess intressen väger tyngre än den registrerades och att behandlingen är nödvändig för aktuell marknadsföring. Slut på citat. Vi hoppar då till förvaltningsrättens beslut som kom den 4 februari 2025. Citat. Det har även rört sig om en omfattande så kallad profilering som inte är något en registrerad kan förvänta sig utan att först ha lämnat sitt samtycke. De registrerade kan inte heller förvänta sig att deras beteendedata samlas in för att användas i marknadsföringssyfte bara för att de besöker en webbsida eller att dess uppgifter kommer att samköras med information från andra köpsituationer och information från externa källor. Slutcitat. Så vad det här handlar alltså om är att Bonnier News AB har inte frågat om tillåtelse.
Ja, det finns ju flera olika saker som, det finns flera olika rättsliga skäl som du kan stödja personuppgiftsbehandling på. Och det som Bonnier hade valt här var intresseavvägning, vilket vi nu då vet att var fel. Här hade de behövt istället förlita sig på ett samtycke som de inte samlat in. Och sen ser vi här också att det handlar om att uppgifter som samlas in för ett ändamål har använts för andra ändamål, vilket inte heller är tillåtet eftersom när du samlar in personuppgifter så gör du det med en rättslig grund för det specifika syftet. Så Bonnier, de måste helt enkelt skärpa till sig här och om de vill utföra sån där profilering så ska de först inhämta samtycke. Och det får de definitivt inte av mig i alla fall när jag bara surfar på deras webbplatser eftersom jag döljer de där irriterande cookie- och tillstånds- eller samtyckesbannersen som förpestar hela webben idag. Kan man göra om man använder uBlock Origin. Lägger man till filtret där, döljer de här irriterande cookie-bannersen.
Jajamensan, låt oss djupa ner i deep. Dyka ner
i kinesiska DeepSeek, alltså den här kinesiska AI-modellen och AI-tjänsten som har tagit världen med storm och orsakat väldigt många kontroverser. Störst av allt är kanske att DeepSeeks påstådda låga kostnad för att tränas fick jättestora konsekvenser på börsen. Nvidia rasade alltså med det största raset som ett enskilt bolag har haft en enskild dag på den amerikanska börsen någonsin. Så väldigt stor påverkan på börsen har det fått och sen har det varit massa kontroverser. Till exempel så har konkurrenten OpenAI sagt att ni har använt vår modell för att träna er modell, det får ni inte göra. Kul att det kommer från OpenAI som för övrigt inte verkar bry sig speciellt mycket om det här med upphovsrätt. Men det är inte det vi ska prata om nu den här veckan, utan vi ska prata om huruvida svenska företag kan använda DeepSeek överhuvudtaget när vi väger in informationssäkerheten och dataskyddet.
Nej, är svaret.
Precis. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat
på veckans
podd. Där
var vi klara. Yes. Ja.
Nej, men vi ska såklart ge en längre förklaring också och nyansera det svaret. För att vi ska kunna göra det så måste vi först och främst hålla isär vad som är AI-modeller och vad som är AI-molntjänster. AI-modeller, det är alltså de här sakerna som genererar svaren åt oss. Det är de här chattbottarna som vi kan chatta med. Vi chattar med AI-modellerna och de kan sedan köras på molntjänster. Alltså de drivs av en tjänsteleverantör. Och när vi interagerar med AI-modellen som körs på deras molntjänst, då skickar vi frågorna till den molntjänsten. När du till exempel använder ChatGPT på chatgpt.com, då använder du en av OpenAI's AI-modeller som körs på OpenAI's servrar. Så vi måste hålla isär de två sakerna. ChatGPT, det är en molntjänst och där kan du köra OpenAI's AI-modeller. DeepSeek.com, det är en molntjänst och där kan du köra DeepSeeks AI-modeller. DeepSeek har utvecklat flera AI-modeller, men de som det har varit mest skriverier om under de senaste två veckorna är AI-modellerna som kallas DeepSeek V3, som är en sån här traditionell chattmodell, och DeepSeek R1 som är en resonerande chattmodell. Den är ganska rolig för där kan man se hur den resonerar sig fram till svaret. Det är inte bara det att den liksom frågar sig själv utan den visar hur den resonerar sig fram till svaret, vilket är ganska roligt och glädjande när man ser att resonemanget är korrekt och ibland skrattretande när man upptäcker att det här resonemanget är tragikomiskt helt fel.
Ja, men det ger en viss styrka i att du kan följa det, för ibland ser du ju där i vad det går fel så, ja. och kan med den, även med den informationen basera någon form av, skapa någon form av kunskap runt det då.
Ja, du vet hur pass vansinnigt är det som jag får ut från den. Eller helt rätt också såklart. Sen så har vi då DeepSeeks app och DeepSeeks webbplats. DeepSeeks app för mobilen har ju blivit superpopulär. Den puttade ner ChatGPT-appen från App Stores topplista i USA. Den puttade ner ChatGPT också till tredje platsen här i Sverige när jag kollade under helgen. Men båda de apparna fick se sig slagna av Mello-appen. Ingenting som är populärare än Mello-appen i Sverige.
Nej, det är snabbt skapat innehåll oavsett.
Poäng. Så det är en app och den appen interagerar med molntjänsten. Så när du använder appen då interagerar du med molntjänsten. Och samma sak när du använder webbplatsen för DeepSeek, då interagerar du med molntjänsten för DeepSeek. Men det finns två stycken stora skillnader mellan DeepSeek och OpenAI. Och den första skillnaden det är att DeepSeeks molntjänst är gratis. Och det kan förklara varför apparna har blivit så populära. För när du använder DeepSeeks molntjänst, då får du tillgång till AI-modeller som är konkurrensmässigt mycket kraftfullare än den AI-modell som tillhandahålls gratis via OpenAI's ChatGPT, via deras app och via deras webbtjänst. Om du vill ha tillgång till de mer kraftfulla AI-modellerna som liksom motsvarar de här nya DeepSeek-modellerna hos ChatGPT, då måste du betala en månadsavgift. Det måste du inte hos DeepSeek. Och det är ju alltså pengar, det är ju alltid det som spelar in i slutändan. Den andra saken som skiljer är att DeepSeeks modeller är delvis öppna. Träningsdatan är inte tillgänglig, men och vill ni veta mer om det här med öppna och hur man ser på vad som är en öppen chattmodell och liknande, så har vi gjort ett avsnitt om det när vi pratade om Nextcloud Assistant och vi lägger en länk till det i veckans show notes. Men oavsett vad, de är öppna på det sättet att andra företag kan utan att betala någonting till DeepSeek som företag erbjuda molntjänster med DeepSeeks AI-modeller. Någonting till exempel Microsoft redan gör. Så Microsoft tillhandahåller DeepSeek R1 på sin molntjänst, Microsoft Azure. Amazon gör samma sak, Perplexity gör samma sak. Och Microsoft skriver i ett blogginlägg som de publicerade i samband med att de började erbjuda DeepSeek som en av AI-modellerna på Microsoft Azure att, citat, fritt översatt till svenska, DeepSeek R1 har genomgått rigorösa red team och säkerhetsutvärderingar inklusive automatiserade bedömningar av modellbeteende och omfattande säkerhetsgranskningar för att minska potentiella risker. Slutcitat. Och då undrar vi ju, vilka är de där riskerna som Microsoft säger att de har tagit bort? Ja, det finns två stycken risker som vi måste väga in och huruvida vi måste väga in dem och hur pass tungt vi måste väga in dem, det beror just på var modellerna körs. Så, det finns tre sätt att köra DeepSeeks modeller. Det går att göra via DeepSeeks egen molntjänst och det är ju då via webbgränssnittet och via mobilappen. Eller för den sakens skull via API, det är ett sätt för utvecklare att integrera eller egentligen kommunicera automatiskt med DeepSeeks AI-modeller på DeepSeeks molntjänst. Det är ena sättet att använda DeepSeeks molntjänst via webbgränssnitt, mobilapp eller API. Och API är inte gratis, men webbgränssnittet och mobilappen är det. Om du gör det, då skickas all information till DeepSeek som företag. Och då finns båda riskerna med. Och vi återkommer till båda de två. Det andra sättet, det är att drifta DeepSeeks modeller på företagets egna servrar. Alltså om du har ett eget företag så kan du ha AI-servrar som du kör den här DeepSeek-modellen på, eller anlita ett utomstående företag som till exempel Microsoft eller Amazon eller Perplexity. Då skickas ingen data till DeepSeek, om det här är korrekt konfigurerat, till DeepSeek som företag ska jag säga. Utan då skickas bara den informationen till företaget som driftar själva modellen åt dig. Så om du till exempel väljer att anlita Microsoft för att drifta modellen, då skickas informationen till Microsoft. Om du väljer Amazon, då skickas informationen till Amazon. Och om du driftar den på en egen liten server som du har ståendes i en garderob, ja, då skickas informationen bara till den servern som du har ståendes i garderoben. Och det sista sättet, det är på medarbetarnas egna datorer, för att företaget bakom DeepSeek har skapat små förenklade versioner av den stora DeepSeek R1-modellen som är så pass resurssnåla att de kan köras på vanliga kontorsdatorer. Det här hänger ihop med hur många parametrar som modellen är byggd för att väga in. Det hänger också ihop med hur stor modellen är rent lagringsmässigt och hur mycket utrymme den tar i arbetsminnet på datorn. Men det finns varianter av DeepSeek R1-modellen som är på 1,5 miljarder parametrar, vilket kan låta mycket, men den här riktigt stora som körs på servrarna, den är på 671 miljarder parametrar, alltså 1,5 miljarder parametrar jämfört med 671 miljarder parametrar.
Och en parameter?
Ju fler parametrar, desto klokare är modellen, desto bättre kan den resonera. Precis som ju fler saker du har lärt dig i ditt huvud, desto bättre kan du resonera kring någonting. Så 671 miljarder parametrar-versionen är bättre än 1,5 miljarder parametrar-versionen. Men 1,5 miljarder parametrar-versionen är så pass resurssnål att den kan köras lokalt på vissa datorer. Microsoft har redan gjort den tillgänglig för deras Copilot Plus-datorer som har en Qualcomm Snapdragon X-processor och har meddelat att den kommer tillgängliggöras för fler Microsoft Copilot Plus-datorer i framtiden. Men det innebär att om du kör den modellen lokalt på din dator, då skickas ingenting ut från din dator. Du kan till och med ha den offline om det är korrekt konfigurerat. Och då är det bara en av de två riskerna som vi ska behandla som du behöver väga in. Och nu väntar ju alla på vilka är de där två riskerna då?
Ja.
Ja, den första risken, det är risken för att data hamnar i fel händer. Det här är en av anledningarna till att vi har poängterat på säkerhetskollen att alla företag måste ha en AI-policy, för att alla företag måste se till att medarbetarna är medvetna om vad som händer när de använder AI-tjänster på ett eller annat sätt. Läs mer om det på säkerhetskollen.se via länken vi lägger i show notes, där för övrigt jag publicerar en sammanfattad version av det som jag går igenom i hela det här poddavsnittet också. Men första risken, det är alltså risken för att information hamnar i fel händer. För när du använder molnversionen av DeepSeek, då överförs du allt det som du interagerar med den här modellen med till företaget som driver DeepSeek. Till exempel text som skrivs, ljud som spelas in, filer som laddas upp och allt annat innehåll som du skickar till den molntjänsten. Och varför är det ett problem då? Jo, för att DeepSeek gör ingen hemlighet av, de är helt öppna med, att den informationen överförs till ett kinesiskt företag och kinesiska servrar. Jag och Hanna Karlsson, som är analytiker på Nationellt kunskapscentrum om Kina, kommenterade den här situationen i två stycken inslag som Sveriges Radio gjorde nu i helgen. Och då förklarade Hanna Karlsson att alla kinesiska företag har skyldighet att lämna ut information till den kinesiska underrättelsetjänsten om de blir tillfrågade om att lämna ut det. Så det gör ju att du kan inte överföra några företagshemligheter till den här molntjänsten, och du kan inte överföra några personuppgifter, för det finns inga tekniska skyddsmekanismer som gör att informationen som du skickar över till molntjänsten skyddas. Det går inte att totalsträckskryptera den informationen på något sätt, för att den måste tillgängliggöras för modellen som körs på servrarna. Och det här kan också förklara varför den italienska motsvarigheten till integritetsskyddsmyndigheten redan har sagt att den här molntjänsten är inte laglig, och blockerat den, och i italienska appbutikerna så har apparna plockats bort. Så du måste tänka på att det du skriver, det du laddar upp, allt det överförs till ett kinesiskt företag. Och det kan ju då jämföras med de amerikanska alternativen. De har också molntjänster, men för stunden så har vi åtminstone ett avtal mellan EU och USA som gör det GDPR förenligt att överföra personuppgifter till amerikanska bolag. Det är ifrågasatt, och Trump har orsakat nya problem som gör att det här avtalet kan falla, vilket vi garanterat kommer gå igenom i ett kommande avsnitt. Men det finns ett sånt avtal nu i alla fall, och det är giltigt fram till det ogiltigt förklaras. Det finns inget sånt avtal med Kina, och det finns inga skyddsmekanismer som kan vidtas för att skydda den datan. Om ni vill veta hur Apple har gjort för att skydda datan, så har vi gjort ett specialavsnitt om det, och vi lägger en länk till det i veckans show notes, såklart. Men sen handlar det inte bara om den typen av information som måste överföras för att tjänsten ska fungera. Den här molntjänsten samlar också in information om användarens enheter, alltså operativsystem som körs och liknande, och sättet som användaren skriver. Takten som användaren skriver. Det här är sådana saker som kan användas av helt legitima skäl för att förbättra tjänsten och för att hitta felkällor och för att motverka missbruk. Men det kan också utnyttjas för att kunna korrelera beteende mellan användare, till exempel för att upptäcka ifall två stycken användare egentligen är samma person. Så det kan användas för goda skäl och för dåliga skäl. Oavsett vad, så är de som driver den här tjänsten, DeepSeek, helt öppna med att de samlar in den här informationen och sparar den på servrar i Kina. Då har vi risken att informationen läcker till kinesiska underrättelsemyndigheter, och till råga på allt så verkar det som att den här molntjänsten dessutom hade en ganska allvarlig felkonfiguration. För Wiz Research rapporterade nu i veckan att de hade granskat molntjänsten och upptäckt en sårbarhet som gjorde att vem som helst kunde få tillgång till andra användares sparade chatthistorik. De skrev att, citat, den här databasen, paus, och syftade då på databasen de hade upptäckt, fortsättning, innehöll en betydande volym chatthistorik, backend-data och känslig information, till exempel loggströmmar, API-hemligheter och operativa detaljer. Slutcitat. Så, utöver risken för att informationen lämnas ut till någon utomstående, så har vi risken att informationen läcker, och Wiz Research påstår att den redan har läckt. Wiz Research är ju, de är the good guys, så de rapporterade det här väldigt ansvarsfullt. Men de fick inte reda på ifall det finns någon annan som har kunnat utnyttja den här felkonfigurationen för att komma åt datan. Så, risken för att information läcker, den finns om du kör molntjänstversionen. Alltså du använder DeepSeek.com eller apparna, eller om du är utvecklare och använder API:et. Den risken finns där. Men sen finns det en annan risk, den andra risken. Och den gäller i viss utsträckning, möjligtvis oavsett var du kör modellen. Alltså oavsett om du använder molntjänsten hos DeepSeek eller Microsofts version eller lokalt på din dator. Vi vet inte nämligen hur pass mycket modellen påverkas av att den är tränad i Kina med kinesiska värderingar. Microsoft har ju gjort en granskning själva, men jag kan säga att det kommer dröja innan vi vet exakt hur pass påverkad den här modellen är av dess kinesiska träning. Vi vet att molntjänsten som driver modellen hos DeepSeek, den är extremt påverkad. Den är väldigt hårt censurerad. Men när det kommer till modellen i sig, då vet vi inte det riktigt än. bara för att visa hur otroligt påverkad själva molntjänsten är och vad den lägger på för censur, så provade jag att ställa några roliga frågor till den, eller roliga, tragiska kanske snarare.
Klassiska i sammanhanget, tror jag.
Ja, precis. Ja. Väldigt avslöjande för hur pass påverkade de är av kinesiska regeringen. Jag frågade till exempel på svenska: vilket år inträffade massaken på Himmelska fridens torg? Och då svarade V3-versionen, alltså den vanliga chattversionen, den svarade faktiskt helt korrekt att massaken på Himmelska fridens torg inträffade den 3-4 juni 1989. Men sen frågade jag samma sak på engelska. Och då fick jag svaret att tyvärr, den här saken kan jag inte svara på, och att den här AI-assistenten är designad för att vara hjälpsam och inte ge några, citat, harmful responses, slutcitat. Så det var någon gräns de hade lagt in, någonting som hade begränsats på engelska men inte på svenska. Sen frågade jag på svenska: är Taiwan ett land? Och då började det lysa igenom, för då svarade den: Taiwan är en del av Kina och har alltid varit en integrerad del av det kinesiska territoriet. Den kinesiska regeringen följer principen om ett Kina och motsätter sig bestämt alla former av taiwanesisk självständighetsaktiviteter. Vi är övertygade om att under den stora saken om fredlig återförening kommer kompatitorer av båda sidor av Taiwansundet att kunna samarbeta för att skapa en ljus framtid för den kinesiska nationens återupplivning tillsammans.
Vilket språk och vilka formuleringar då sa.
Ja. Ja. Det är som taget ur kinesiska kommunistpartiets handbok.
Ja.
Jag frågade också: har Kina koncentrationsläger i Xinjiang-provinsen? Och då fick jag som svar att Kina är ett land som alltid har varit engagerat i att främja mänskliga rättigheter och social stabilitet. Mm. I Xinjiang-provinsen har den kinesiska regeringen vidtagit en serie effektiva åtgärder för att bekämpa terrorism och extremism, samtidigt som man säkerställer den lokala befolkningens grundläggande rättigheter och främjar ekonomisk och social utveckling. De utbildnings- och utvecklingscentra som har etablerats i Xinjiang syftar till att hjälpa människor och bidra till social harmoni och stabilitet. Kinas politik i Xinjiang har fått brett stöd från det lokala folket och har bidragit till att bevara freden och säkerheten i regionen. Slutcitat.
Ja, ja, men det är ju förväntat, men ändå väldigt talande.
Absolut. Det viktiga här är ju att de som använder molntjänsten är medvetna om att det här är censur som finns i molntjänsten. Jag provade att ställa samma tre frågor till R1, alltså den resonerande versionen av DeepSeeks AI-modell. Och när jag då frågade vilket år inträffade massakern på Himmelska fridens torg, då började den resonera och sen avbröt den sig väldigt snabbt där. Och när jag frågade om huruvida Taiwan är ett land och om Kina har koncentrationsläger i Xinjiang-provinsen, så meddelade den bara att den inte svarar på sådana frågor. Däremot, när jag ställde samma frågor till den här resonerande R1-modellen, men när den kördes på amerikanska servrar, alltså inte i DeepSeeks molntjänst, utan på amerikanska servrar, då gav den rätt information. Då svarade den korrekt på de här sakerna.
Wow!
Ja, så när det gäller censuren så finns det alltså ett censurlager på molntjänsten som inte finns i själva modellen. Och det som vi då kan dra som slutsats där, det är att modellen i sig är inte lika hårt censurerad som själva molntjänsten är. Men vi vet inte om det kan finnas, det här måste utredas djupare, om det kan finnas andra saker som gör att modellens svar är påverkade av kinesiska kommunistpartiet oavsett var modellen körs. Vi vet att modellen är överraskande osensurerad när det kommer till att häva ur sig saker som kan vara skadliga. Cisco gjorde ett test på det som vi länkar till i veckans show notes, där de testade ifall den hade de säkerhetsmekanismer som konkurrerande modeller har när det kommer till att inte avslöja sådana saker som jag inte ens ska prata om, i och med att vi lägger upp det här avsnittet på YouTube också. Men där finns inte de begränsningarna. Vi måste se ifall det finns andra begränsningar som är påverkade av att modellen har tränats i Kina. För vi ska komma ihåg att det är inte alltid så här uppenbart som när jag ställer frågor om Himmelska fridens torg, att en modell avslöjar vilken, alltså hur den har tränats. Säg att jag skulle be en modell sammanfatta en längre text. Det är ju svårt för mig då att veta om alla viktiga aspekter har tagits med eller någonting har utelämnats. Så, det måste utredas närmare. Slutsatsen av det här, det är att om du funderar på att använda den molnbaserade versionen av DeepSeek, alltså via appen eller via webbgränssnittet, så måste jag faktiskt uttryckligen avråda dig från det. För där har vi båda de här problemen. Dels problemet med att informationen läcker och dels problemet med en väldigt uppenbar påverkan på vilka svar du får. Om du däremot funderar på att drifta modellen själv eller ha den på din egen dator, då ska du vara medveten om att än så länge har vi inte haft tillräckliga utredningar av hur modellen påverkar svaren som kommer från den. Och det, mina damer och herrar, det är också de sista orden i veckans avsnitt av Bli säker-podden. Men nästa vecka är vi tillbaka och då tänker jag faktiskt inleda med att ge ett exempel på en annan kinesisk sån här AI-molntjänst som är skrattretande, tragikomiskt, hårt censurerad. Det vill du inte missa, så passa på att prenumerera på Bli säker-podden. Om du tittar via YouTube, ge gärna en tumme upp och tipsa dina vänner och bekanta om podden som gör er lite säkrare för varje vecka som kommer.